Du lyssnar på Triangelmorden av Ove Liljeberg, uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Prolog. Ljuset från gatubelysningen var svag. Bakom två bilar på gatan såg han plötsligt en kvinna. Är det hon? Tänkte han. Smög ut bakvägen och närmade sig kvinnan försiktigt bakifrån. På två meters avstånd vände hon sig om. Det var hon. Hennes brinnande ögon hade han aldrig glömt. Du kom tillbaka, sa han och sträckte ut en hand. Hon backade och höll upp händerna framför sig. Tror du verkligen att jag glömt vad du har gjort? Sa hon med skarp röst. Jag orkar inte längre och kommer att göra en polisanmälan. Vi måste kunna prata om det här, sa han. Men vi kan inte stå här på gatan. Ska vi inte gå in istället? Efter en lång stunds tvekan gick de in i huset. Hela tiden var hon på sin vakt, gick några steg bakom. Hon stängde dörren försiktigt. De stannade mitt emot varandra i den mörka hallen. Han tog ett steg emot henne. Hon backade mot dörren. Du rör mig inte. Snälla du, sa han med mild röst. Du vet att jag aldrig velat dig något illa. Inte det. Var jag någon gång med på dina äckliga närmanden? Att känna dina svettiga händer över min kropp gjorde mig illamående. Fy fan, men nu får det vara slut. Plötsligt tog han ett steg mot henne och slet tag i hennes arm. Hon försökte slita sig loss, men greppet hårdnade och han ruskade hennes kropp. I tumultet tappade hon axelremsväskan och en papperslapp trillade ut. Händerna skakade när han läste igenom texten på pappret. Händelsen för en vecka sedan slog tillbaka på honom som en hård spark i magen. Kom ihåg kåtheten som stegrat sig med samma hastighet som innehållet i flaskan sjönk. Från sin plats i soffan hade det uppenbarat sig nakna ben och ett par bröst. Som en hägring i dimman hade hon dansat fram över golvet. Den sköra kroppen, den lena huden hade förblindat honom. Han hade dragit ner henne i soffan och smekt hennes toppiga bröst och rivit av henne den vita spetstrosan. Minns att ordet nej ekat i huvudet, men han kunde inte avbryta vad han påbörjat. Motståndet hade ökat hans åtrå, skriket hade hetsat honom tills dörren plötsligt öppnades. Nu fanns alla detaljer nedskrivna på pappret med spretig handstil. Vad i helvete är det här? Vad fan hade du tänkt göra med det här pappret? Vad tror du? Nu är det tyst. Inte ett ord till om det här. Är det förstått? Hon hånskrattade. Du kan aldrig stoppa mig. Han slet tag om hennes axlar och dunkade hennes huvud flera gånger mot väggen och slängde sig i vägen över golvet. Det krasande ljudet när kanten på byrån träffade hennes bakhuvud fick honom att rygga tillbaka. Han stod handfallen och såg kroppen sakta falla ner mot golvet. En mörkröd rännil omgärdade hennes huvud och färgade golvet rött. Han stod som förstenad och såg livet sakta rinna ut. Sakta gled han ner på golvet och tog upp mobiltelefonen. Ett. Förbannade väder, tänkte kriminalkommissarie Gustav Frank och tittade ut på parkeringen utanför fönstret på polishuset. Våren hade åkt på ett bakslag. En isande blåst från norr drog över landet och temperaturen nattetid sjönk till nära nollan. Enligt meteorologerna skulle solen inte uppenbara sig inom de närmaste dagarna. De sista veckornas tråkiga och monotona skrivbordsarbete gjorde honom rastlös. Han gungade på stolen och irriterade sig på det gnisslande ljudet. Första tiden efter ombyggnationen av U-avdelningen kände han sig inte tillfreds med situationen. Den största skillnaden var att de slapp svettas i det gamla konferensrummet, ett rum med obefintlig ventilation. Men efterhand hade han vant sig vid det nya och var numera nöjd med resultatet. Inifrån sitt glasförsedda tjänsterum.